Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Halloj, Lisa Bjurvald.
Hej, Margret Atladottir.
Vi börjar podda för säsongen nu.
Ja, vi gör det.
Hur känns det?
Ja, jag känner mig ringrostig och inte som att jag vet hur jag gör. Men det sitter en stor mikrofon framför mig. Du är här, fast du ser lite annorlunda ut. Du har en vacker rosa nyans på håret.
Jajamän.
Men annars är jag allt som vanligt, så det är väl bara att babbla på.
Ja, sommarlovet är slut och vi är tillbaks. Och som vanligt så kommer vi köra ett nytt avsnitt varje vecka. Jag har lite, det är nästan så att jag har haft lite abstinens från att mediepodda. För häromdagen så gjorde jag något så konstigt som att jag sträcklyssnade på ganska många Mats och Helin avsnitt.
Nej, är det sant?
Ja.
Det är helt perfekt. Och jag som har gjort tvärtom, jag har ju missat för jag har varit så mycket på resande fotos där. Berätta,
ja,
vad är det samlade intrycket?
Så här, okej. Det som slog mig var verkligen dels det självklara att varje avsnitt är alltså minst 2 timmar långt.
Och för har de kört igång? De har hållit på nu under sommaren också.
Ja.
De har inte haft sommarlov.
Nej, nej. Okay. De kör ju på.
Ja.
Det är ju deras, deras grej. Att så här, ja, men inget får stoppa.
Lunches for wimps, holidays for wimps, de är mediemoguler. Vi hajar, men.
Exakt. Ja. Vi däremot vet ju att man behöver vila sin hjärna lite grann.
Absolut, hems spa-podden alltså, den hamrade in det.
Men, nej, men jag lyssnade och dels det som slog mig var ju såklart att de är väldigt långa. Men också, alltså, det var nästan så att jag liksom, hamnade i chocktillstånd över hur grabbiga de faktiskt är.
Oj då, det kanske liksom uppfattas mer när man har en samlad bild.
Ja, nej men så här, och jag tänker på, jag vet inte om det här var avsnittet som sändes för typ 2 veckor eller 3 veckor, men de pratade i alla fall om att Fokus ska få ny chefredaktör och att det är Johan Hakelius. Och bland annat så...
Jag sitter här nu och fysiskt stryper mig själv för att inte kommentera det här.
Jag ska bara säga, alltså det är en pytteliten detalj, men så här säger de om Johan Hakelius. Att bland annat att han är Sveriges skickligaste stilist.
Oj då!
Ja, alltså inte det ett så här väldigt starkt
statement. Det är oerhört starkt!
Och också att både Mattsson och Helin var helt eniga om att Johan Hakelius kända politiska hemvist, alltså han är ju väldigt så här, ja, konservativ, om inte man faktiskt kan säga reaktionär.
Ja, alltså det här är en man som tittar på så här Henley båtregatta på videoband, känns det ju som, eller hur?
Exakt.
Ja.
Att det kommer inte påverka hans liksom, fantastiska färdigheter som redaktör och skribent. Han kommer ge ett utmärkt jobb. Man kommer inte märka någon så här högerprägel överhuvudtaget på nya Fokus. Bla bla bla.
Helt i motsats till den här diskussionen om public service. Det är alltid, om det är någon person som avslöjar att de röstar på Miljöpartiet eller vänstern eller så, då är det liksom ett hot mot den svenska demokratin. Marxist-leninisterna håller på att ta över och det kommer hissas upp olika flaggor och Stalinbyster ungefär.
Men jag tycker så här, fan vad man unnar vissa typer av mediepersoner att alltid få vara så här briljanta stilister, fantastiska. De kan åsidosätta det ena med det tredje så här, och de kan begå misstag, de kan göra liksom ganska mycket, men sen sitter i slutändan av dagen då Sveriges tyngsta publicister i sin podd och tokhyllar honom. Alltså, och då menar jag alltså tokhyllar. Mm. Jag förstår ju verkligen att man vill så här ge en ny tillträdd chefredaktör en chans, men det där var verkligen, alltså det var för mycket grabbigt.
Det är intressant, det är väl om, och jag ska verkligen som sagt bita mig i tungan och i armarna och vara lite galen zombie här, för att
säg vad du känner.
Ja, men alltså jag tycker väl inte att stilist är detsamma som att man någon gång har gjort en liten vits liksom i en kolumn, eller att man har skrivit böcker om brittiska excentriker. Alltså där är det mer en pose, en image, än att ha vitsiga formuleringar. Då låter man liksom nog allt, då kan man inte riktigt skilja på det. Men det intressanta här är ju, vilken tidning ska han vara chefredaktör för? Jo, det är Fokus. De vill göra en digital omsvängning, och tack Gud för det, därför att Fokus.se är ju rena rama. Jag vet inte om du minns den här sajten som Geocities, Margret. Du är ju några år yngre än vad jag. Kommer du ihåg Geocities?
Ja.
Man gjorde sina egna hemsidor, Geocities / någonting. Mm. Så ser ju Fokus.se fortfarande ut. Alltså det är rena fornlämningen från 90-talet. Jag hade då tänkt att en bra ny chefredaktör skulle vara någon som liksom går i bräschen för den digitala utvecklingen, naturligtvis. Mm. För att det är det man ska lyfta. Och sen ha ledaregenskaper och kunna ta publicistiskt ansvar och allting. Johan Hakelius är ju så off den här profilen som man då trodde att Fokus skulle ha. Så jag trodde nästan att det var ett skämt. Inte ett skämt i klass med rubriken att Jimmy Åkesson gör en cover på Ultima Thule. För att där skrattade jag rakt ut. Där var ju verkligen ett case av...
Dock att det är sant.
Ja, det är sant.
Det är ju inget skämt.
Ja, men där är ju verkligheten överträffar dikten.
Ja, visst.
Det var ju helt absurd. Men Johan Hakelius som är chefredaktör på Fokus, det var ju också absolut skrattvarning.
Ja, jag satte kaffet i halsen.
Mm.
Men...
Så det handlar inte så mycket om höger eller vänster. Det handlar om liksom, kan han just vara den som lyfter deras digitala profil? Har han de här chefredaktörsegenskaperna? Han är så typisk kolumnist för mig alltså.
Ja, men jag tror också att,
vilket alltså, är något helt annat.
Det här är vad jag tror, och vad jag trodde liksom, min spontana reaktion när jag fick veta att han skulle ta över Fokus var ju att oj, det är det Fokus ska göra online. Det kommer bli en så här, ja, men högerpolitism, eller om man får vara sån.
Alltså, men de kan han ens det? Alltså, kommer inte han bara lägga upp hela sin så här skivsamling av Thatcher-citat och Winston Churchills bästa tal? Och...
Nej, men jag vet inte, han får väl liksom tillsätta en egen redaktion, antar jag.
Ja, ja.
Men det var...
Och hur ser hans medienätverk ut? Det är också spännande.
Ja. Men det är det jag menar. Det är här, jag tror att de har hittat en nisch som fortfarande ingen har lyckats med riktigt. Och att så här, vi vet att opinionsmaterial funkar bra online, och att liksom, Fokus är ju väldigt bra som Fokus är.
Mm.
Och funkar väldigt bra i det formatet det funkar i.
Många texter är väldigt, väldigt likadana. Det är så här, det var en regnig natt i Stockholm, det droppade kalla du vet, hageldroppar ner för Rosenbad.
Jo, men det
bla, 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 ministern satt och gnuggade sig i ögonen. Hon hade suttit med den här promemorian i 10 timmar. Alltså alla följer en otroligt formulärisk mall.
Jo, men det materialet kommer ju inte vara det som får Fokus att flyga digitalt. Men alltså, de kommer ju behöva göra något helt annat.
Oh ja, oh ja.
Och därför tror jag att det kommer vara mycket opinionsmaterial. Uh-huh. Och att det kommer faktiskt att vara åt högerhållet. Men det var jag tror.
Vad har det här med farbror Hakelius att göra? Hur ska han kunna göra det? Nej, men jag tvivlar allvarligt. Får jag fråga dig rakt ut? Tror du att Fokus har gjort en Teodorescu? Alltså, tror du att man tillsätter någon som man vet att bara till och med själva utnämningen ger fler klick än vad man har fått det senaste halvåret? Att är det här en del av klickokratin?
Ja.
Som den här oerhört sågade boken av Ulrika Tjernborg, som vi inte ska klanka ner på om ingen av oss har läst den.
Nej. Jag tror att det är en Alice Teodorescu, och håller med dig om att vi väntar med att prata om boken.
Jag har läst den i pdf-form, men jag har inget snällt att säga om den. Och jag känner att jag instämmer väl i de flesta sågningar. Så är det.
Ja.
Jag blev ombedd att skriva om den för en tidskrift och sa nej.
Mm.
Därför att jag tyckte inte att den hade någonting nytt att säga överhuvudtaget. Och saknar liksom insikter och den har ju blivit elakt sågad. Just när man sätter slarv i research och så vidare. Det vet jag inte. Men däremot, gör du en bok om medieutvecklingen så vet du att journalister som står mitt i det här, mitt i den mediekrisen, kommer att recensera den. Och då är det ju märkligt att man inte anstränger sig och verkligen gör en insatt inlag i debatten. Du vet, åker till USA, studerar hur de gör, tittar på vad säger de ledande medieforskarna. Istället är det mer som en väldigt lång krönika eller reflektion.
Men jag läste...
Som fortfarande inte är insatt, tyvärr.
Jag läste Aftonbladets recension av boken och där skrev man att det kändes som att författaren och redaktören hade haft lite olika uppfattningar om vad det skulle vara för bok och att det märktes att det var otydlig linje eller man ska säga.
Ja, det gör det ju. Ja, men som sagt, det är ett långt kåseri och precis som det står i recensionerna så är det ofta frågor som avslutas med jag vet inte eller ingen vet. Jo, men om du tittar på medievärlden och tittar på betaltjänstpremium, alltså vi gör varje vecka ut rapporter om sådana saker. Alltså, fråga oss, fråga Resumé, fråga branschmedia. Vi kan ju. Och det blir märkligt då om en författare som inte är insatt i mediebranschens utveckling skriver om det och hävdar att det inte finns några svar. Mm. Så skulle jag säga för att inte vara så elak. Men om vi hoppar tillbaka till grundfrågan. Har du sett att Teodorescu själv har gjort en Teodorescu?
Berätta allt.
Ja, nej, men det är ju det här med att hon har skrivit en propagandistisk text där hon med lite lömska knep, inte direkta fakta missar men ett missvisande sätt att framhålla siffror och statistik, får det att se ut som att nästan 10 miljoner, för att inte säga 60 miljoner flyktingar är på väg mot Sverige i detta nu. Alltså nu kommer flyktingarna att storma våra gränser. Mm. Och det är ju en led i den här sommaren som just Fokus kallade för att vi haft en sjuk sommar. Mm. Vad tycker du? Har det varit en sjuk mediesommar?
Det har det verkligen varit. Jag tror att den känslan började väl lite så här i våras när man märkte att det var mycket högerledarskribenter som liksom så här verkligen vågade ta ut svängarna på ett helt annat sätt. Och sen även om jag inte själv så här läser varje borgerlig ledarsida liksom dagligen och har gjort det i sommar, så har jag ju märkt att någonting verkligen har hänt med så här, debatten om invandring, debatten om SD, om huruvida så här, vad vi ska göra och så vidare. Och jag menar, jag vet inte vad jag ska säga, det är nästan så att man känner sig lite deppig över vad som har hänt. Men det är väl som så att förmodligen så bäddar man för att de borgerliga partierna ska kunna samarbeta med SD helt utan bråk till nästa val.
Jag äter upp min hatt, eller kanske då min iPhone i alla fall, om inte SD får ministerposter i nästa regering.
Ja, alltså jag vill inte ens... Jag tycker det är väldigt svårt att svälja faktiskt.
Ja, det är det.
Även om man har så här, blivit mer och mer van vid hur liksom, den nya retoriken förs på vissa ledarsidor, så är det så här, nej men det kan inte, det kan inte ske. Liksom. Men jag såg apropå Alice Teodorescus text, det här med 60 miljoner flyktingar på väg till Europa. Att det var många som så här gick ut direkt och rättade henne och sa att det här är liksom ganska allvarliga liksom fel som du skriver. Nu ska ni inte göra en rättelse.
Ja.
Och att man typ gjorde en rättelse men inte skrev de korrekta siffrorna.
Exakt. Och det är viktigt här att komma ihåg också att det är inte bara de här opinionsbildande skribenterna som sitter som vi uppe i Stockholm som ger mottag, utan ofta så är det liberala skribenter, på exempel Alex Voronov, Eskilstuna, Kuriren och så vidare, som är väldigt drivande. Och så att det här är väldigt otäckt sätt att skriva på. Det här är ursprunget och varför har du inte gjort någon ordentlig rättelse och så vidare. Och framförallt på Twitter. Så att jag kan också känna lite att ibland förs ju debatten som att nu har hela opinionssverige som står till höger svängt. Och går plötsligt i SDs ledband. Så är det ju inte riktigt.
Det är några tongivande liksom... profiler som har gjort det, kan man säga.
Och en av de mest anmärkningsvärda är ju naturligtvis PM Nilsson på Dagens Industri som till och med hade en skribent som skrev då en artikel om att det här är inte den PM Nilsson som jag känner när jag arbetar under honom. Och han tycks ju ha gjort som liberal ett slags strategiskt val där det gäller att hjälpa näringslivet att närma sig Sverigedemokraterna.
Men är det
och säger då att det här, deras förflutna är bara deras förflutna och de har liksom rört sig bort från sina rasistiska rötter och det, där finns inga spår av, trots att vi alla vet vad de säger och tycker och att det är deras ledamöter som sprider hat i stort sett dagligen i sociala medier. Så att det där är ju definitivt inte något liksom i det förgångna. Men han har gjort ett sånt medvetet val. Men de intressanta är ju de som själva inte riktigt verkar förstå det. Och de som också, där jag tycker att du och jag har ett viktigt uppdrag, det är ju sådana texter som Alice Teodorescus. Där man inte bara du och jag kan peka på ett direkt faktafel och säga, nej det var 59, det var inte 60 miljoner. Japp, nu går vi vidare. För sånt där fingerpekande spelar ingen roll. Utan där är de här subtila, otäcka skiftningarna. Det behöver inte vara direkt felaktigt, som sagt. Men det är ett illvilligt sätt att beskriva människor på flykt på. Och man börjar tala, ja det är ren politisk propaganda. Så man, man piskar upp stämningen på ett otäckt sätt.
Vad tänker du att vi kan göra då?
Jag tycker att vi ska ta upp sådana exempel. Jag tycker att vi ska hålla utkik efter det. Och inte bara de då som det stormar kring, inte bara de här tydliga exempel, utan just de som är lite svårare att sätta fingret på. Där det är just mer av en känsla.
Men ska vi ha det som nästan typ så här höstens lilla fasta punkt då,
ja,
i podden, att vi tar upp en sån text där vi vill liksom där vi vill mena att en subtil vidrig
förskjutning har skett.
Ja, precis. Ja, det för det är ju väldigt svårt.
Nej, och det är ju väldigt lätt att göra det också mellan raderna. Och sen har ju alla olika, jag menar när jag tittar på sån här politisk retorik till exempel i Ungern, där man inte får lära sig om hur nazisterna pratade under förintelsen, då tycker inte de att det är något konstigt att jämföra romer med insekter till exempel. För dem är det bara ett starkt sätt. Ja, de kommer hit och tar våra pengar. Det är klart vi kan jämföra dem med skadedjur. Men det låter väldigt otäckt för oss i våra öron. Vad har vi för exempel här i Sverige på det sättet? Och då var väl just Teodorescus text och sånt där man pratar om så ofattbara miljoner, tiotals miljoner människor. Då målar man ju upp den där skräckvisionen. Jag tror det alla läsare tänker är ju, hur många är vi i Sverige nu? För då 11 miljoner knappt. Jaha, då skulle det komma 6 gånger så många människor till Europa. Ah, majoriteten kommer söka asyl här, vi kommer bli översköljda.
Men det är ju fan helt sanslöst att skriva så.
Det
vad vill man ha för effekt då liksom?
Ja, man vill ju strama åt det här och man vill ju vara med att bidra till en annan politik, en annan syn på invandrare och flyktingar. Men det obehagliga tycker jag också är att rättelserna, oavsett om de är att man verkligen öppnar sitt hjärta och säger förlåt jag gjorde fel, eller om man bara gör en halv pudel, de når ju oftast inte fram.
Nej gud, det där är ju redan sagt, det där kommer ju leva kvar.
Så är det, och vet du, den ursäkten la ju hon också på ledarbloggen. Hur många läser den? Det är ju nästan så att bara andra ledarskribenter som vill se vad som händer går in där och klickar. Då måste du specifikt hitta den. Så att skadan är ju redan skedd.
Apropå SD, så känns det som att vi kanske borde nämna den här YouGov-mätningen.
Ja, absolut.
Du hade hittat någon norsk text, eller hur var det?
Ja, det här var ju lite av förra veckans diskussion, men jag tycker att det är väldigt viktigt att vi tar upp det i alla fall. Därför att idag så kom det plötsligt en stor artikel i norska Fakten i journalisten om att jaha, nu så är det inte okej att använda YouGov längre, minsann. För att nu passar inte det svenskarna längre.
Men gud vad. Alltså det här är, tycker jag, intressant. Alltså Norge, Danmark, fan vad de har en intressant bild av Sverige, svenskar och svenska medier.
Visst är det så? Det är tabu här, man får inte säga vad man vill.
PK-Sverige.
Åsiktsdiktatur, allt vad de kallar det. Tysthetens rike, som en dansk journalist skrev en bok om och kallade oss. Ja, alltså jag tycker snarare tvärtom. Visst, det kan vara en utlösande faktorn. Det handlar ju då om att Metro skrek ut från sina löp att nu är Sverigedemokraterna Sveriges största parti. Det här är ju då Novus vd Torbjörn Sjöström har skrivit många debattartiklar om det här för medievärlden och säger rakt ut i en intervju med oss förra veckan att den här undersökningen borde aldrig ha publicerats. Självrekryterade paneler, det är inte tillräckligt seriöst, inte tillräckligt pålitligt. Och om det då får folk att uppmärksamma svagheterna i självrekryterade paneler, så är det jättebra. Så kan den utlösande faktorn vara SD. Men i våra grannländer så tolkar de ju det här genom åsiktsdiktaturspektrat. Jaha, ni duger inte det längre.
Men det är så fascinerande.
Ja.
Men vad tänker du liksom om den publiceringen då?
Ja, jag håller med. Jag håller med Torbjörn Sjöström.
Den borde inte publiceras.
Nej, och då skulle jag ha gjort som en förbehåll. Det var enormt stort. Det är inte bara löp. Det här var ju på hela första sidan. Ja. Som man skrek ut det här. Och allt det här spelar ju SD i händerna. Det här är ju normaliseringen. Jaha, är det Sveriges största parti? Då är det verkligen inga konstigheter att rösta på det. Mm. Så att det är klart man ska iaktta försiktighet. Sverigedemokraterna är inte vilket parti som helst.
Jag kände lite, jag håller med dig. Men samtidigt också så här, oavsett vad man hade publicerat för siffror där. Så hade det varit högre än senaste valresultatet. Antar jag. Och eftersom att det var en sån här självrekryterande panel liksom. Och att jag blev nästan, jag fick så här, lite pepp typ så här, ja, men nu måste vi verkligen på riktigt göra någonting till nästa val om det ska om de liksom bara fortsätter och bli starkare och större.
Men Margret, jag känner mig som att jag är 80 år gammal när vi har den här diskussionen för att innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 så gjorde jag intervjuer, jag jobbade på Expo och jag sa till alla journalister att kommer de väl in i parlamentet så biter de sig fast. Det visar lärdomarna från Europa. Det är oerhört svårt att bli kvitt dem när de väl kommer in. Så låt oss för guds skull inte rösta in dem. Därför att då riskerar de att växa ännu mer. Och till slut får vi en situation där de till och med kan ingå i en regering. Och som vi också har sett. Så där, för mig så dog liksom den stora kampen där. De är redan så pass stora. Men jag bara såna här
mätningar. Vad ska man göra? Ska man bara ge upp?
Nej, Malin Ullgren skrev jättebra om det i DN. Ja,
jättebra. Den texten som kom idag.
Ja, jag tror att det var idag eller igår.
Onsdag.
Det är väldigt bra om just det här. För hon känner liksom total uppgivenhet. Vad ska man göra? Nu är det här. Nu är den tiden vi varnade för de senaste åren här. Vad gör man då? Ska man bara sitta och välja? Tänker hon då? Ska jag bara liksom lägga mig till ro och börja recensera böcker och hålla mig undan? Men den slutar ändå i optimistisk anda. Hon pratar om det här. Hon diskuterar med en flykting vars släktingar har drunknat på flykten hit. Och landar ju då i den här kärnan som vi också får påminna oss om. Det handlar om människor. Det är inte siffror. Det är inte det otroligt otäcka ordet volymer. Det är människor vi pratar om. Och det är det till syvende och sist. Det är inte du eller jag som riskerar någonting här. Utan det är människor som inte ser ut som du och jag. Och det kommer bli fler, det kommer bli attacker mot asylboenden, det kommer bli stängd famn istället för öppen famn och det kommer bli ett klimat som blir ännu mer obehagligt för människor som ser annorlunda ut. Och det är det man hela tiden måste påminna sig om. Så, kampen fortsätter. Och apropå det, var det inte roligt när Expressens ledarskribent reagerade på att någon på SVT hade skrivit kampen fortsätter. Det är marxist-leninistisk propaganda i SVT. Jag uppfattar det som att den här SVT-medarbetaren vill ju rekrytera antirasister. Hon menar väl den antirasistiska kampen fortsätter såklart.
Men det får man inte säga det här landet längre. Men den ledaren, alltså bara en kortis om den, för jag känner så här. Den handlade väl om att säga vi måste stoppa vänstervridningen inom public service. Alltså hur många gånger ska man inte ha den diskussionen? Alltså den har väl pågått sen, ja men alltså i liksom hur många år som helst. Och det var någon på Twitter som också skrev, men herregud, liksom, snackar vi inte klart om det här på 80-talet liksom?
Ja.
Så jäkla trött diskussion.
Ja. Liksom. Jag fick en gång som oberoende frilans i uppdrag att titta på eventuell vänstervridning i public service. Valde ut en särskild konflikt, särskild händelse. Där alla hävdade att det var så mycket vänstervridning. Och gjorde en helt liksom, opartisk granskning. Gick, plockade fram allting i alla mediearkiv. Graderade dem och hade verkligen kritiska glasögon på. Och hittade ingenting. Och jag skulle vilja se de bevisen, för att det lyfts ju alltid fram hur många som röstar på Miljöpartiet, vänster och så vidare. Men det är ju något helt annat än vad som syns i rapporteringen.
Ja, men sen också är det väl så här, alltså svaret på frågan är väl så här, förmodligen så lutar du lite åt vänster om du ens väljer att bli journalist och sitta och liksom slå av public service hela ditt vuxna liv. Är du en så superhöger person så förmodligen så vill du inte söka dig dit, gå den utbildningen och välja det livet.
Då
vill du sitta på liksom jag vet inte, SvD Näringsliv eller DI eller liknande liksom. eller någon typ av ledarsida, eller inte ens bli journalist.
Och det handlar fortfarande om hur stort genomslag har det. Mm. Alltså det är samma sak, om man nu har tillsatt, om Stiftelsen Nordstjärna har tillsatt Johan Akelius för att tydligt vrida fokus som tidigare har haft vänster- och mittenprofiler främst knutna till sig, att vrida den i ett mer borgerligt håll, bli någon slags veckokomplement till Neo eller så vidare, då är det ju jätteintressant och då får man ju hålla utkik efter det. Men annars får man väl förutsätta att han lyckas hålla sina borgerliga tendenser i schack och inte gör toucher.
Men det är ju alla överens om.
Ja.
Men man tycker inte att så här, folk, kompetenta journalister på till exempel public service skulle kunna lämna sina liksom politiska åsikter hemma då, eller hur fan man vill uttrycka sig.
Nej, exakt.
Men det är någonting som bara Johan Akelius är kapabel att göra, tydligen.
Vet du vad, vi kanske borde ha Johan Akelius som gäst och fråga hur han gör.
Nej, men snälla.
Ja.
Eller varför inte?
Ja.
Nej, men ska vi verkligen ha män i podden?
Nej, han är ju en man. Det är ju en mansfri podd. Exakt. Det gick inte bra, skönt.
Mm. Du, en grej som jag tycker är lite lollig, som jag läste i Dagens Media.
Ja.
Vet du vem Miss Lisibell är?
Ja, det är en liten flickbloggerska.
Ja, eller snarare typ youtuberska.
Alltså, hon började som bloggerska och nu är det främst videos. Hon testar smink och sånt där. Hon är ung, hon är under 15, va?
Ja,
13 eller 14.
Hon blev också utsedd till årets superkommunikatör av Resumé. Hon har i alla fall blivit anmäld. Jag ska hitta så att inte jag säger helt fel.
Ja, men det har jag sett. Hon har blivit anmäld av någon för produktplacering i sina
smygreklam, precis. Men det som jag tyckte var intressant, för att så här, jag tycker verkligen, jag avskyr den typen av så här, smygreklam. Det är jävligt vanligt, det är vanligare än vad man tror.
Men
på...
förlåt, vet en 14-åring vad smygreklam är? Hur man inte gör det? Är man inte bara glad att man får ett läppstift i brevlådan, så testar man då och lägger upp det?
Kanske.
Sen är det ju kanske sjukt samhälle att det är 300 000 andra tjejer som tittar på något sätt på sig läppstiftet, men så, det är ju en annan sak.
Det är klart att det är bra att det finns lagar och regler kring det här, och jag är definitivt emot smygreklam, det ska sägas. Men jag läste i Dagens Media så här: den 14-åriga bloggaren Miss Lisibell fälls av reklamombudsmannens opinionsnämnd för smygreklam av smink. Bakom anmälan står reklamaren Gustav Martner. Och så läser jag lite mer så här. Då är det alltså en reklamman.
En vuxen reklamman, han är inte 14.
Nej, som har valt att anmäla Miss Lisibell och för att göra ett statement då. Och det är ju jättebra så här, kanske. Men inte det typ det lättaste man någonsin har hört. Alltså en vuxen, varför inte gå på någon av de liksom, så här, mer seriösa etablerade medierna?
Ja, jag måste säga, jag får lite av en dålig eftersmak av det här också.
Eller hur?
Det är något som inte känns helt rätt med att han ska komma med sitt tunga artilleri och förhoppningsvis mycket bättre kunskaper om sånt som produktplacering på den här lilla minderåriga bruttan. Och, men det är svårt. Och sen så samtidigt så försvarar han väl sig naturligtvis med att hon inte alls bara är en liten småtjej. Utan att hon är superkommunikatör.
Ja, men han säger så här: jag valde att anmäla ett av tusentals YouTube-klipp och jag valde Miss Lisibell eftersom hon är en av de största medierna för barn. Bla bla bla. Så att han ser ju sig själv som en, så här,
en duktig pappa,
barnens räddare. Typ.
Ja.
Jag vet inte. Jag tyckte det kändes lite... Det är som när så här... Men går ut och markerar mot så här Chris Brown för att de är så här, han misshandlade Rihanna så här, mäns våld mot kvinnor är hemskt, men de skulle aldrig markera mot så här, en bekant eller någon som liksom är i deras närhet eller du förstår vad jag menar.
Jag det är väldigt lätt precis vad du menar.
Att, väldigt lätt att slå mot något som är liksom så jävla långt bort. Så
man glömmer ju då att det sitter en liten små flicka här bakom, oavsett hur man prenumerantor hon har. Så är det en liten tjej som troligtvis inte kan ha. Men herregud, hon måste gå i 7 eller 8. Vilka koncept kan du ha? Hon kan säkert lära sig regler. Du vet, säg inte namnet på den här mascaran. Skriv inte det här och här. Ta inte emot det här. Det kan hennes föräldrar säkert liksom lära henne. Men hur god djup kunskap kan hon få om sånt som etik när du är 14? Alltså man har ju ganska begränsad intellekt om sådana, alltså rätt och fel på i sådana frågor.
Ja, och så här, ja, det är väl klart att det är viktigt att så här, om det nu är barn som följer Miss Lisibell, det är klart att de inte ska bli utsatta för smygreklam. Men liksom, vi, alla vi blir det konstant, ja. Jämt och ständigt. Alltså våra finaste publikationer sysslar med det här. Det är ett oskick, tycker jag. Och det är väl kanske där vi ska börja så här.
Jag förstår precis vart du vill komma. Alltså jag tror inte att den här reklamsnubben hade vågat anmäla till exempel det där snygg på en lunch som du och jag tog upp.
Nej.
Därför inte fan vill han bråka med en sån tung. Han vill inte bråka med Schibsted eller med Bonnier.
Nej, men verkligen.
Och med äldre. Nej, men, eller med liksom kollegor i samma precis, ålder.
För det är asjobbigt.
Vet konflikträtt folk till det handlar om.
Men grunden. Inte du och jag.
Nej, absolut inte. Fler konflikter, Margret. Gud vad vi babblar på. Det går ju jättefint det här. Vi ser om någon orkar lyssna också bara nu.
Okej, en snabb fråga. DN.åsikt.
Ja, ska jag säga vad jag tycker i tre ord? Ja. Så säger du i tre ord. DN debatt tråklight. Nu brakade nästan i studion här som en dramatisk effekt. Nej, så här. Om man ska starta en sån sajt och bjuda in läsarna, då ska det vara heta, kontroversiella ämnen. Ämnen som kanske inte får plats på DN debatt. Och istället har det blivit så grått och tråkigt. Obs, den lanserades förra veckan. Jag har fortfarande span på den. Har inte skrivit om den än. Jag väntar på att den ska komma igång. Men det har ju varit saker som att om tandvård och snusets effekter. Jag ser ingen skillnad från DN debatt förutom i formen att man då kan rösta. Man kan önska vem debattören ska debattera mot. Och att man inte behöver vara känd eller etablerad då.
Men är det inte bara en newsmill?
Ja, det är klart att det är en newsmill. Men newsmill stack ju i alla fall ut hakan. Verkligen på gott och ont, ska jag säga. Jag menar, herregud, de hade ju åsiktssnurror som var ganska befängda och blev ju verkligen ett trolltillhåll utan dess like. Men stod ju i alla fall för det här att vi ska erbjuda en alternativ debatt. Det här känns ju lika svårt att komma in på som, ja, men som DN debatt. Men DN debatt light.
Okej, men ska jag säga mina tre ord? Eller det kommer bli...
Ja, vi tar 30, det tog
det jag. Kommer bli fyra. Varför punkten mellan DN och åsikt?
Därför att det är lite DN-stil. DN.se, DN.åsikt. Punkt, det är en het grej. Du vet som den där kanelsnurran eller vad det heter. Snabela.
Men jag vet inte, jag stör mig enormt.
Ja, men det är lite 90-tals trendvarning på den där.
Ja, det är min input om DN åsikt.
Ja, men tycker du att det har varit någon spännande debatt hittills? Något som man känner, wow, här får verkligen läsarna vara med och säga sitt.
Svaret är nej, men jag är också väldigt kritisk till hur, alltså vilken inställning vi har till debatt och debattsidor i Sverige. Kanske säger sig själv med tanke på att jag jobbar med politism och liksom vi uttryckligen inte vill att vem som helst ska kunna säga vad som helst, när som helst. Och så vidare. Jag säger inte att det är en åsikt kommer vara så, men jag säger att jag kommer ha svårt för den här satsningen som precis som alla andra debattsatsningar.
Ja. Men låt oss hålla span på den under hösten tycker jag, återkomma, för att de har ju faktiskt bara haft en 4-5 inlägg eller något hittills, så det kan ju definitivt få en uppryckning.
Absolut.
Startar i klassisk DN-anda ganska fekt och försiktigt som många av deras lanseringar.
Ja, men de kan unna sig det.
Ja.
Har du läst Åsa Linderborgs porträtt av Niklas Svensson?
Ja, det har jag. Det var lite lustigt.
Vad tyckte du om det?
Jag har varit ute några små veckor i sommar och tack gud för att det verkar inte kul att som Åsa bara tillbringa sommar med att läsa Niklas Svenssons tweets.
Ja. Jag kan ju inte göra det eftersom jag är blockad av honom.
Nej,
detta vet trogna poddlyssnare.
Jag får ge dig lösenordet till medievärldens Twitter så får du smygkika på honom.
Ja, men jag får verkligen göra det. Jag får liksom logga ut från min och gå in och läsa.
Ja.
Men jag gillade Åsa Linderborgs text. Jag tyckte den var superrolig. Alltså där snackar vi en stilist.
Ja, hon är väldigt duktig stilist. Men jag måste säga att under det där raljerande och det vitsiga så kan ibland hennes mer seriösa poänger drunkna. Och det tycker jag är lite synd. Och det var ju det också många reagerade på, att tonen var lite raljant och folk, varför har du följt honom hela sommaren? Varför stör du på honom? Man hittar någonting bättre ungefär. Men det hon ville säga och som verkligen är en viktig poäng, det är ju, ska han föreställa en neutral nyhetsreporter när han tydligt visar var han står?
Ja, visst.
Jätteviktigt. Något som har varit en följetong här i AB-podden också. Alltså finns det tagit neutrala journalister. Vi börjar alla bli opinionifierade. Alla krävs på en åsikt nästan av både såväl läsare som mediechefer. det, om hon hade utvecklat den biten, då hade det legitimerat det hon skrev.
Jag tycker verkligen att det är en viktig poäng. Mm. Jag vet att André Walden som bloggar på Café och har jobbat på Aftonbladet tidigare.
Där kan vi också snacka en väldigt god stilist som för mig alltså verkligen knäcker Hakelius med en jävla massa skott hästlängder.
Ja. André Walden, du är grym för att vara snubbe.
Ja, och vad rolig du är med dina grejer om de här byline, Sveriges bästa byline. Så när samlar alla män som står med armarna i kors om de är brottsreporter. Popskribenterna som måste stå och hänga med armarna och se lite lelösa och veka ut. Gud, så roligt. Den mannen är otroligt rolig.
Men han har också gett sig på Niklas Svensson också med samma poäng egentligen. Mm-hmm. Att Niklas Svensson är inte en neutral reporter. Och det så här, jag tycker verkligen att så här, Thomas Mattsson måste bemöta det här seriöst. Mm-hmm. För han har ju tydligen inte gjort det. Han har ju,
nej,
så här,
men det är lite om du tänker Ulf Nilsson som nu äntligen har gått i pension efter 150 år på Getingen.
Goals, säger jag bara. Jag skulle också vilja gå i pension nu.
Jaha, jag tror att yes, Ulf Nilsson gick i pension. För det har varit många goals i medievärlden faktiskt. För där var det ju också jättemycket prat och alltså hur mycket kritik som helst om att han har framfört främlingsfientliga åsikter och han har pratat i termer smarthet.
Han
lanserade begreppet pursvenska för gott sig.
Han skulle inte ha fått lov att publicera sig de senaste.
Nej, och man hade aldrig i livet rekryterat en sån man om man inte hade det här härliga världsreporterryktet som han hade.
Ja.
Så det är väl inget konstigt i sig att man inte, alltså i Sverige verkar man hålla sina stjärnreporter om ryggen, no matter what. Så Niklas Svensson får säkert stanna lika länge till år 2095.
Men jag tycker att det är helt oerhört, för om man tänker på liksom tiden vi lever i just nu, hur behovet av riktigt jävla bra politiska reporter som kan hålla sig från att twitterdela, vadå, hur mycket var det, 19 höger opinionstexter liksom, på en månad.
Ja. Och implicit göra tummen upp, det är det du gör när du delar, precis. Det är viktigt. Ja.
Yeah. Det tycker jag är, alltså, det är ett jätteproblem.
Mm.
Så jag tycker det är så här, fan vad larvigt att det är så här, men han är våran stjärna, därför håller vi honom om ryggen.
Ja.
Men liksom, betyder ingenting annat någonting Nej. Längre?
Och ändå ser det så många journalistskolor och journalistkurser. Det folk verkar vara intresserade av, det är just kurser i opinionsbildning.
Mm.
Hur publicerar jag mig? Ska jag sitta på DN Debatt eller SVT-debatt? Eller var ska jag få in mina alster? Hur blir jag ledarskribent? Alltså, det är verkligen ett starkt intresse bara sen så typ 1-2 åren. Så det är också tragiskt, för att det är inte det vi vill ha dem till, de här unga.
Nej, men alltså jag kan tycka så här, det är ju jättebra att så här, det är ju någonting som jag verkligen har jobbat med och jobbar med, att försöka utveckla opinionsjournalistiken, så här, vad är, hur ser framtiden ut för den?
Mm, typ. Men inte 500 nya liksom i en kull varje år som
nej, men absolut. Men
Jesus,
jag tycker så här, det handlar väl snarare om att så här, vi behöver då varmt välkomna att bli opinionsjournalister. Så här, det är bra, det är kul när det satsas på det.
Mm.
Och det är kul att det liksom funkar online. Men då behöver vi ju liksom verkligen komma med en motvikt då.
Ja, och om ni väljer det valet, alla journalister som lyssnar på det här, då kommer ni bidra till den krisande mediebranschen.
Men du är verkligen
och
emot
i slutändan till vår död.
Tänk så, du släcker folks drömmar nu.
Ja, jag vill bara vara lite alarmistisk.
Vad tycker du att de ska göra istället då?
Nej, men att de ska förstå värdet av den neutrala nyhetsrapporteringen.
Men det är ju inte upp till dem, det är upp till mediehusen, tänker jag.
Mm. Mm.
Alltså mediehusen måste ju liksom lägga då lika mycket resurser, om inte ännu mer, på den liksom neutrala politikbevakningen.
Och, liksom. Exakt, och erkänna att det är ett problem när så kallade oberoende nyhetsreportrar visar vad de står politiskt.
Men jag kommer bli rosenrasande om han fortsätter låta honom hållas.
Ja, men då ringer vi till hans chefer, så är det. Ja, men då gör vi det live. Vet du, det är en sak jag tänkte vi ska ha i podden i höst. Vad
en
tror
live,
du om det?
Att ringa upp någon live.
Ja, men det kan bara, alltså, det är inte så här, inte Hassan och inte heller liksom Janne Josefsson bulta på dörren. Bara säg 2-3 minuter.
Ja, vi kan väl prova.
Mm. Ska vi göra det i nästa avsnitt?
Men, ja,
live.
Absolut.
Ja.
Men då måste jag säger ja.
Ja. Det var verkligen 3 förbehåll i den där ja-meningen.
Nej, men jag säger ja. Ja, jag säger
kul.
Vi
då,
kör.
Vi behöver inte säga varje avsnitt. Vi testar någon gång. Mm.
Vi kör.
Ja.
Finns det något mer som vi borde nämna i det här avsnittet?
Nej, det tycker jag inte.
Det finns ju såklart så jävla mycket, men vi har faktiskt inte mer tid just nu.
Nej.
Och vi får spara någonting till nästa vecka kanske.
Ja, vi har en väldigt spännande höst att se fram emot. Vi ska ju åka ner till bokmässan och livepodda där med temat journalister som blir författare. Så det tror jag kommer bli skitspännande. Och sen ska vi försöka röra på oss och livepodda från lite andra olika ställen också. Watch
det har liksom blivit en live show på turné, på ständig turné. Men fan vad kul att vara tillbaka, Lisa.
Ja, otroligt roligt.
Och till dig som lyssnar så vet du att du kan twittra och använda taggen ABpod. Du kan också höra av dig direkt till oss om du undrar någonting, vill tipsa oss om någonting. Och tack för att du lyssnar. Tack för det. Hörs nästa vecka.
Vi ciao. Hörs, ciao.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.